Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Yes, det är torsdag och det innebär ett helt nytt avsnitt av De kallar oss krypto. Din podcast som guidar dig genom den intressanta och ibland chockerande kryptovärlden. Vi har ett specialavsnitt framför oss idag med massa frågor från er lyssnare. Så det ska bli väldigt kul att höra vad ni undrar och vad vår expert svarar. När jag säger vi, då menar jag mig själv som heter Mårten Andersson. Entreprenör, extra glad idag, det kan vi återkomma till. Och komiker, men framförallt då programledare för den här podcasten. De kallar oss krypto, som jag gör tillsammans med min numera vän också.
Ja, ja, verkligen.
Inte bara kollega.
Nej.
Gunnar Harrius.
Hej Mårten.
Hur mår du?
Jag mår bra, tack. Jag känner mig harmonisk och lugn och sådär. Men du är
extra... Men du ser ut att ha en, sån här, en extra pigg aura. Är det fel?
Nej, jag har börjat träna mycket på morgonen och sådär nu. Så att jag kanske kommer in med lite extra energi i... Eller energi kanske fel. Ett annat lugn i morgonen.
Ja, för lugn är det man känner att du saknar. Vi är ännu lugnare. På nattpodden.
Exakt.
Men vad fint.
Sen ringde ju du mig också typ 07:16 idag i panik. Ja. Då kunde jag lugna dig ytterligare. Så det var ju skönt.
Ja, det var otroligt snällt av dig. Gunnar gör ett hästjobb med den här podden. Så hatten av för det. Och kul också, folk har kommenterat din frisyr. Att man blir ägd av din frisyr.
Ja, det är lite svårt att veta om det är en komplimang eller inte.
Jo, men det är en komplimang. Ja, det där krullet skojar man inte bort.
Nej, det gör man faktiskt inte.
Det är
Nej.
Lite rodskjulligt Ghost Crypto. Den enda som möjligen skulle kunna slå dig i hårsvall är ju våran expert, vårat orakel som är tillbaka idag. Det är vi glada för, Gunnar. Jätteglada.
Ja, han sitter ju faktiskt bredvid. Ska vi ta in?
Hej, Vahid Tosi.
Hej. Ruggigt kul att vara här.
Ja, det var länge sedan känns det som.
Ja, det var det. Vad var det? Det var kanske en månad sen eller två, va?
Jag tror det var en...
Var det majkraschen?
Ja, det var majkraschen igen, så nu måste vi ta in dig. Vad gör vi? Säljer vi? Köper vi? Ja,
exakt.
Nej, jag skrev ett intro till dig som vi inte tog nu, men då beskrev jag dig som hertigen av Hoddle. Hur känns det?
Ja, men det känns ganska bra. Jag gör vissa omallokeringar, men i övrigt så håller jag. Absolut.
Bra, det man gillar hertigen av Hoddle.
Ja, verkligen.
Vi måste ha några egna såna där också.
The Shah of Shitcoins.
Ja, det är jag då. Eller något, på mig kommer det något med hävstång. Hertigen av hävstång.
Ja,
vi håller oss undan hävstång. Hävstång kan ju faktiskt vara en av de grejerna som har gjort att Bitcoin har kraschat. Men låt oss återkomma till det lite senare i podden. Vi har alltså ett frågeavsnitt där ni... lyssnare får möjligheterna då och då här i De kallar oss krypto att ställa frågor till våra experter som du är Vahid Tosi och Anna Svan. Och om man vill ställa frågor, om man känner att jag vill ha haft med en fråga, vad gör man då, Gunnar?
Ja, men det säkraste sättet, det är att ringa till vår telefonsvarare på nummer 010 750 0981.
Ja. Sen kan man skriva också, men då har man inte lika stor chans att komma med. Och det är allt fler som ringer, så det är vi superglada
för. Idag har vi bara telefonsvararfrågor till exempel.
Ja, nytt rekord. Tack för att ni lyssnar och tack för all kärlek vi har fått för de senaste avsnitten. Vi är superglada att vara tillbaka efter sommaren. Bitcoin står i talande stund i strax över $45,000. Och det är ett tapp på nästan $10,000. Och det gick oerhört fort. Det här hände på knappt några timmar.
Ja.
Igår då. Vahid, ska vi kasta oss in i det bara? Så har du någon analys om vad det som hände? Är det en vanlig korrigering som du brukar säga? Eller fanns det några andra bakomliggande orsaker till att det bara smällde till?
Nu tittar jag precis, nu står det ungefär 6 000 dollar. Så att det går ganska fort upp och ner.
Ja. Jag har ändrat det här målet typ 6 gånger nu på morgonen.
Nu står det 47 000. 48, 42.
Exakt. Nej, men alltså jag skulle säga den nivån som vi är på idag på runt 46 000 dollar, det är vad vi var på en vecka sen. Så att det är inte så att det är, alltså det, jag tror att man blir ganska fartblind ganska snabbt och tänker så här, oh, nu kraschar det 20%. Så glömmer man bort att det kanske gått upp 30% senaste veckan. Så att jag skulle säga att det är ganska hälsosamt. Alltså om man tittar på det totala market cap för alla kryptovalutor växer ganska liksom konstant. Tittar man på Bitcoin dominance så ligger det runt 40%, vilket också är ganska hälsosamt. Tittar man på hur mycket coins flyttas in och ut ur exchanges. Just nu så flyttas väldigt mycket coins ifrån exchanges.
Det vill säga, vilket är positivt då.
Vilket är positivt. Betyder att folk har ingen i avsikt att sälja i närtid. Tittar man på hur valar ackumulerar så är det, sker det någon form av rekordackumulering just nu.
Alltså folk som sitter på mer än 10 000 bitcoins kallas för valar.
Precis. 1000 bitcoins tror jag den nya definitionen har blivit. För att det är så svårt att säga.
Men de sitter på väldigt mycket pengar och när man ser ackumulera så att de helt enkelt köper på sig mer.
Precis, precis. Jag menar, igår kan eventuellt det största för bitcoin ha hänt. Jag menar, El Salvador introducerade bitcoin som en legal tender, vilket är för mig en extremt stor makrosignal på att vi är på väg på rätt håll. Så att det hände samma dag, den här korrektionen hände samma dag. Det kan man ju bli konspiratorisk kring också, och det kanske vi kanske kan bli lite senare.
Men ja, det kommer komma en nyhetssvepet den grejen också, sen kan vi fördjupa oss i det.
Absolut.
Men får jag bara ställa en lätt kritisk fråga till dig ändå kring det här. Jag tänker att det sitter många som lyssnar på det här som kanske är nyare i krypto till och med än vad jag är, eller Gunnar, och jag är ändå väldigt pro krypto fortfarande. Jag är inte dugg nervös. Jag själv har köpt dippen, och för en gång skulle så jag inte köpt för hela beloppet, utan jag har sakta men säkert. Så, ja, men man lär sig sakta men säkert. Så jag köpte lite försiktigt för att se, för det kan mycket väl gå ner ännu mer. Och då, så att jag ligger och har pengar på kontot, men jag har fyllt på mer. Jag har stoppat in mer pengar. Så har jag gjort det. Men det jag vill komma till i frågan är ju då, trots att jag är pro-crypto och sådär, och Gunnar är väl möjligen lite mer skeptisk, eller bara journalist. Till de som sitter då, som inte kanske är lika djupt inne i det som du, som kanske sitter oroliga nu, för det vi såg var ju panik. När
verkligen.
Ett sånt där candle händer då, alltså dagscandle som bara, man tappar 10 000, 12 000 dollar på så kort tid. Jag misstänker att du kan förstå dem, men vad skulle du säga till dem? Hur ska de tänka?
Ja, alltså det betyder egentligen, om man inte har varit med om en sån här upplevelse tidigare, så har man varit i krypto mindre än 4 månader. Och jag tror att man ska räkna med att det kommer flasha ur ganska många gånger framöver också. Men det som hände igår är i princip det som hände i maj. Det vill säga att det kanske är en eller två stora valar som säljer, eller fler, säljer för tapp på kanske 2-3%. Men så kommer hela den här likvidationsprocessen igång med alla hävstångsköp och så vidare. Så det blir liksom en kaskadförsäljning. Så det är egentligen inte det är därför den studsar upp lika fort också. Det är inte en naturlig försäljning, utan det blir att folk blir likviderade. Bara igår så var det ungefär 4 miljarder dollar som blev likviderade på den här försäljningen. Så att även fast det tappar, man printar som man säger en 10 000 candle eller 10 000 dollars candle, så de faktiska volymerna där omkring kommer mycket från hävstången och inte från faktiskt spotförsäljning.
Gunnar, härnäst ska vi väl börja beta av massa telefonsvararfrågor. Men har du något, vad tänker du kring det vi pratar om, och har du något du vill tillägga?
Nej, jag tänkte bara kanske man ska bara superkort förklara det här med hävstångsutlösning, för det är kanske inte alla som sitter och har benkoll på hur det funkar. Men man kan väl säga så att om man köper någonting med hävstång, så tar man ett bett på att kursen ska gå upp. Och det som kan hända då är att om kursen faller när man tror att den ska gå upp, så måste man, alltså det bettet löses ut kan man väl säga. Alltså det, man får betala för det helt enkelt. Och det som händer då är att liksom det blir den här kaskadeffekten som du är inne på. Liksom att en försäljning leder till en försäljning som leder till en försäljning som leder till försäljning. Och då sjunker priset fortare än vad det kanske naturligt inom stationstecken skulle göra annars.
Precis.
Och på stora sajter idag, nu tror jag väl att det faktiskt har reglerats lite grann. Men man har ju kunnat ha då hävstång upp till nästan 100, 125, vilket är helt absurt. Mm. Och det krävs minimala rörelser för att man ska bli likviderad då. Och även om man, som jag, har kört då 10-20, vilket nog många tycker är helt absurt. Jag till och med faktiskt kört mer än det när jag varit så säker på att den skulle åt något håll. Och sen har pengarna försvunnit. Men skämt åsido, så man lånar helt enkelt. Man stoppar in sig vid $1,000 och sätter 10 leverage. Och går det upp så går det jättefort. Man kan tjäna väldigt mycket pengar. Men what goes up must come down. Just det. Eller något sånt. Så det går väldigt fort åt andra hållet också. Men och det är det som har hänt då.
Du måste ju haft typ världens mest dramatiska dygn vad gäller typ din stora hobby slash jobb, krypto, och ditt andra jobb. Du var inne på det lite introt.
Nej, men jag började gråta igår för det var glädjetårar, ska tilläggas, för en gångs skull. Och jag satt och kollade på presskonferensen klockan 3 igår på Aftonbladet, där då regeringen gick ut och berättade att den 29 september så släpps alla restriktioner. Och för de som då inte vet det, så driver jag då Raw, snabbklubben Raw, och äger den. Och vi har haft stängt sedan mars 2020. Så att jag skulle börja spela in någonting på min Instagram, en story, och började bara gråta. Ja. Jag vet inte, det kom från ingenstans. Det var så mycket känslor och så. Men herregud vad mycket kärlek folk har skickat efter det där. Men jag blev väldigt, väldigt rörd. Så superglad, och vi har börjat liksom satsa att nu kommer vi göra julshower, och vi släpper upp klubbkvällar och vi åker på turné. Så det händer massor i höst. Man får jättegärna gå in på rawcomedyclub.se om man vill skratta. Men sen då när man är glad, sen kommer kraschen. alltså jag har ju ganska mycket altcoins också, så det sa ju bara pang, vilket det ju gör. När bitcoin faller lite grann, då faller alls ännu hårdare. Så det hände, och sen fick vi reda på att vår förskola har gått i konkurs. Så att det slutade ändå med att jag grät ändå. Återigen, inga glädjetårar.
Det är så här, älskling, jag är gravid, blir man glad. Fast ja, det barnet är inte ditt, ja, det är din brorsas. Ja.
Exakt den, det var väldigt bra sammanfattat hur gårdagen var. Oh my god. Ja, men det är väldigt kul att vara här. Det är väldigt kul att ni lyssnar på podden. Och som alltid, vi blir superglada om ni ringer in era frågor. Ännu gladare blir vi om ni recenserar oss och pratar om podden till kompisar. Det blir så jävla kul. Jag var på gymmet igår.
Ja.
Och så kommer det fram en kille, och jag tränar ute där vi bor i Stockholm då, och det kommer fram en kille och visar upp sin telefon. Jag fattar ingenting, och sen kollar jag snabbt. Det var våran podd. Han lyssnade på våran podd och
gick
med en tränare.
Wow.
Och då blev riktigt glad. Om du hör det här, så
hade du ett såhär I have arrived moment nu.
Ja, men det hade jag faktiskt. Ska vi dra igång?
Vi ska väl det. Vi ska prata om jättemycket saker. Vi ska prata om framtida priset för bitcoin. Det är ju lite ostadigt just nu. Vi ska också prata om vilka altcoins du absolut ska undvika. Men först ska vi prata om det här. Vi har varit inne lite på nyheterna som har liksom hänt det allra senaste. Vi har pratat lite bitcoinkurser och sådär. Men jag tänker att vi ska kanske ha ett lite mer uppstyrt och renodlat svep, Mårten.
Ska jag köra för någon musik?
Nej.
Nähä. Det var ett tag sedan det röstades igenom, men nu är bitcoin officiell valuta i El Salvador. Inför lanseringen så har staten köpt 400 bitcoin, något som eventuellt faktiskt hjälpte till kursen att gå upp till $52,000. El Salvadors president Nayib Bukele, som av många beskrivs som en diktator faktiskt, säger att implementeringen kräver tålamod och att bitcoinanvändningen kommer att ha en inlärningskurva för befolkningen. Efter införandet har värdet på bitcoin gått ner dock, och natten mot onsdagen så föll priset med 13%. Protester i landet har utbrutit och runt 1000 personer samlades i huvudstaden San Salvador för att uttrycka sitt missnöje över införandet, rapporterar BBC. El Salvadors egen kryptoplånbok Chivo har haft stora problem under den inledande dagen och stängdes till och med temporärt ner med hänvisning till tekniska problem. Bukele håller dock god min och menar att landet kommer att köpa dippen och addera ytterligare 150 bitcoin till landets valutareserv, vilket de också faktiskt gjorde. Veckans stora kursraket i kryptovärlden har stavats Solana. Coinen nådde ett all time high på över $190 i veckan och tittar man på den senaste månaden så är Solana upp över 300%. Veckans hausse kom efter att det stod klart att kryptobörsen FTX kommer att lansera sin nya NFT-plattform på Solanas blockkedja. Solana, som ofta beskrivs som en utmanare till Ethereum, gick därmed om Dogecoin och är nu världens sjunde mest värdefulla kryptovaluta med en market cap på $47 miljarder. Apropå NFT så är det allt fler aktörer som hoppar på NFT-tåget. Nu senast är det italienska modejätten Dolce & Gabbana som auktionerar ut en kollektion med NFT-kläder och det rapporterar bland annat Trio News. NFT:erna då är kopplade till illustrationer och digitala konstverk som föreställer riktiga, inom citationstecken, kläder från Dolce & Gabbana. Tanken är även att de ska fungera som klädesplagg i en virtual reality-värld. Vilken VR-värld det handlar om går dock företaget inte ut med än. Jag ska tillägga också att jag själv äger Solana. Mm. Det lät vagt.
jag äger Solana.
Det är jag som äger Solana. Det är raw comedy på Solana äger jag. Jag äger Solana, så att ni vet det. Om inte hör av er och säger att det där inte kändes snyggt. Jaha, kära vänner. Vad säger ni kring nyhetssvepet? Var det någonting, Wahid, som du fastnade på där? Förutom att jag äger Solana.
Förutom att du äger Solana. Det är ju extremt stort att El Salvador har nu gjort det till en, vad ska man säga, till en legal tender. Det vill säga att du får betala. Det anses vara en valuta i landet. Det är extremt stort, såklart. Det ställer lite, vad ska man säga, det utmanar lite nuvarande stater hur de ska förhålla sig till bitcoin, eller det bör göra det i alla fall. Så att jag tror att det är väl det största kanske som har hänt på väldigt, väldigt länge inom hela kryptovärlden.
Just det. Och man kan nu gå på McDonald's eller Pizza Hut eller kanske till och med bättre restauranger om man så vill, men man kan köpa alltså det man vill, och mat för bitcoin bredvid US dollars.
Det som varit lite, vad ska man säga, ironiskt kanske fel, men det som varit lite weird är med det här är ju att när de stängde ner den här plånboken som ju liksom är den statligt sanktionerade bitcoin-plånboken, att de tror att stänga ner den, då känner man typ så här, vänta nu, var inte tanken här att stater inte skulle ha någon som helst kontroll över den här valutan, och så går liksom stater in och bara så här stänger ner en betalningsmöjlighet för alla som, för det är liksom den de ska använda. Jag kände så här, så jävla decentraliserat det är inte det här.
Nej. Absolut, det kan tes konstigt, men det kanske är det så att man stänger ner UX-et eller UI-et, men man stänger inte ner själva valutan.
Nej, det gör man ju såklart
man
inte.
Man kan fortfarande accessa den.
Och det har gått en dag, ska vi vara otroligt tydliga med också.
Ja, det blir ett tryout-land lite grann, fast i skarpt läge. Kan man tycka vad man vill om det. Om vi kollar vidare på nyhetssvepet... Solana pratade vi om, och även den här NFT-boomen.
Hur sugen är du på Dolce & Gabbana-kläder?
Alltså jag tror helt klart att det kommer bli en a thing, såklart, absolut. Och jag är faktiskt också ganska stort fan av Solana. Och Sam Bankman-Fried som har startat Solana, och bland annat FTX och även Serum. Så att han är ett fullkomligt geni, det är liksom Vitalik 2.0 nästan. Dessutom ödmjuk och...
Samma hår som Gunnar.
Påminner lite grann om det faktiskt. Ja. Jag är stort fan av Solana. De tar en annan approach på hela decentralisering, och de tar en annan approach på, vad ska man säga, transaktioner per sekund och så vidare och så vidare. Så att jag är stort fan av Solana. Jag är inte förvånad riktigt att de har rusat. Jag skulle inte se det som en omöjlighet att de fortsätter rusa helt enkelt.
Just det. Cool. Och no financial advice.
Nej, inte.
Som alltid. Och avslutningsvis NFTs. Ah, herregud, vad det smäller. Jag vet att Melton, The Mirrors, hon köpte ju en sån här Ether Rock.
Ja.
Alltså hon kan ju sluta jobba om hon hade velat nu, bara på att ha köpt en JPEG av en sten.
Ja, absolut.
Vad är det som händer?
Ja, alltså, jag tycker det här med NFT är ganska intressant, för att gå in för mycket på djupet på det här. Men alltså, västvärlden har alltid sagt att så här, vi behöver inte krypto. Om man tittar på Sverige, vi har liksom Swish, vi litar på våra banker, vi litar på våra stater och vi behöver inte krypto. Mm. Så att man har liksom, den liksom inte fått någon adoption. Nu kommer det någonting som råkar vara krypto, men som faktiskt är intressant för västvärlden. Det vill säga att vi kan ha liksom digitala signaturer online som ger oss en viss äganderätt över någonting. Om det är en flex eller om det bara är liksom, om det är en tillgång online, whatever det är. Så helt plötsligt så finns det en anledning för västvärlden att interagera med NFT:er och med blockkedjan. Så jag tror att NFT:er kommer vara betydligt större än många andra vanliga payment coins. Mm. Jag tror NFT är betydligt större än Bitcoin.
Fan, det känns som att vi har pratat sjukt länge och inte tagit en enda lyssnarfråga.
Nej, men då kommer den här då.
Ja.
Hallå gänget. Kristoffer heter jag. Ringer från Tyresö. Jag är nyfiken på hur ni ser på prisutvecklingen för Bitcoin på lång och kort sikt. Typ slutet på 2021, sen 3 och 5, 10 år framåt. Japp, tack för en grym podd och må väl.
Tack så hemskt mycket.
Världens lättaste fråga.
Exakt.
Om 3 år, 5 år, 7 år, 9 år, 10 år.
Och även i slutet av 2021.
Om man tittar på vart Bitcoin befinner sig just nu. Alltså vi har haft, historiskt sett för Bitcoin så har vi haft 3 cykler. 2013, 2017 och 2018 kan vi säga. Och så hade vi nu en minicykel senast. Jag tror faktiskt, och det här är en lite contrarian view, jag tror att den här cykelperioden kanske är på väg att försvinna. Jag tror att vi är på väg in i en fas där vi kommer se en rusning. Huruvida Bitcoin står på 100 000 i slutet på året, eller om det är liksom 150 000 eller om det är 50 000, det vet jag inte. Jag tror att det kanske kommer vara, ja, men, runt 100. Det skulle jag inte bli alls förvånad över. Det kan vara upp mot 200 också. Och det baserar egentligen på, hur ser supply ut för coins just nu? Är det enkelt att köpa coins? Det vill säga, är det många som säljer just nu? Hur ser efterfrågan ut? Hur ser adoptionen ut? Jag menar, Bitcoin blev precis en legal tender i ett land. Det är en ganska stor makrogrej. Jag vet att det är massa stora företag. Bland för 2 veckor sedan så var det någon entitet som köpte $1 miljard worth of bitcoins. Och det har hänt några sådana få transaktioner senaste tiden som har egentligen, det är väl därför man har sett kanske Bitcoin gå lite sidleds, för att det är någon som ligger och suger upp allting som minas och som säljs. Och när det tar slut, när det inte finns något mer att köpa, då kommer det här gå exponentiellt. Det kommer inte gå linjärt uppåt längre eller sidleds. Och när det går så extremt fort, så det kan mycket väl gå upp 3x på 3 månader. Det är inte en omöjlighet.
Nej.
Kollar man på liksom, det är väl kanske kort sikt, men det beror väl på om man tror på den här, om man tror att det fortfarande kommer vara cykler. Bitcoin har väl lite grann, som all ny teknologi, så är det väl antingen undervärderat eller övervärderat. Och Bitcoin är väl kanske, kan ses som en ny teknologi som också råkar ha en valuta i sig. Så jag tror att när det har börjat stabiliseras, fler och fler företag börjar implementera det och man börjar liksom börja faktiskt använda det för en store value eller en payment eller whatever man vill, så tror jag att priset kommer stabilisera sig, så kommer vi gå liksom stabilt uppåt. Just nu har vi haft de här kraftiga svängarna. Jag tror att inom trading kallar man sig drunken man. Man går liksom upp och ner och upp, men man går uppåt liksom. Så jag tror att vi kommer få en till push, och därefter så tror jag de här cyklerna försvinner. Jag tror inte vi kommer ha cykler på samma sätt. För, på samma sätt som guld inte har riktigt cykler heller. Så om vi går över till guld då, så tänker jag, okej, vad tror jag att Bitcoin kommer vara om 3 till 5 år? Ja, alltså om vi har halva gulds market cap så borde det väl vara 500 000. Om vi har hela gulds market cap så borde det ligga på $1 miljon. Så att, ja, det ska jag inte bli förvånad över.
Ja, men hej. Jonas heter jag. Jag ringer från Norrland, Finland, Vilhelmina. Jag är lite livrädd för att man ska åka på en scam när man börjar investera i krypto. Jag tänkte fråga Erik Wall om det är någon av de övre topp 8 altcoinsen som man ska passa sig för lite grann. Så man inte råkar åka på så en scam som OneCoin eller IOTA eller så. Tack för mig.
Jag har faktiskt pratat med Erik Wall om den här frågan, för han ställde den faktiskt till Erik Wall. Och jag tänkte, det är klart vi ringer till Erik Wall. Och han är ju då the altcoin slayer. Han gillar ju inte skitmånga altcoins, skulle sägas.
Nej, ingen skulle jag vilja säga.
Men det han tog upp först var en coin som heter Hex. Den är inte topp 8, den ligger på 201 på CoinMarketCap. Men den har en jättelåg omsättning och... så att den är liksom inte på den listan på det sättet.
Knappt värd att nämna, knappt.
Men alltså, den är värderad till 68 miljarder dollar. Alltså det är liksom 500 miljarder spänn. Det är, tycker jag ändå, värt att nämna på något sätt. Och jag vet att det, på tal om krypto Twitter, det är en valuta som nämns då faktiskt. Och ja, han, Erik Wall, tycker att det här är någon slags internt kasinospel. Bara för tydligare så kan vi säga att när Erik Wall säger låsa upp, så menar han liksom, alltså, locka dem. Alltså man kan inte använda dem. Man låser dem för användning under en tid. Det är en del av hur Hex funkar.
Ja, men det som man kan göra med det här myntet är att man kan låsa upp myntet. Och då så tjänar man ränta. Men räntan kommer i form av nya mynt av samma mynt. Och det är det enda som sker. I vanliga fall när man tittar på Ethereum och så och andra sådana proof of stake mynt, då finns det något syfte till att man låser upp myntet. Man utför något arbete och därför så får man någon inflation tilldelad till sig. Men i det här myntet så gör man ingenting, man bara låser upp mynten en viss tid och så får man ränta helt enkelt i samma mynt, vilket späder ut alla som har myntet. Själva funktionen känns ju rätt dum, liksom, att du bara låser upp dina mynt och så får du fler mynt. Men du säkrar ingen blockkedja, du lånar inte ut dina pengar till någon annan. Du erbjuder ingen leverage till någon. I och med att fler och fler personer vill ha den här räntan så låser de upp sina mynt. Ju mer mynt du låser upp och ju tidigare du gör det och ju längre du gör det, ju mer mynt får du. Så då blir det så att alla låser upp sina mynt då för att de vill ha den här räntan, och då finns det nästan inga mynt som tradas. Och då så, det är därför handelsvolymen är så låg, och det gör då att när folk försöker köpa det här myntet så går priset upp i taket eftersom det inte finns någon likviditet. Och helt plötsligt så kommer man upp på en sån här market cap som är då 58 miljarder dollar, vilket alltså skulle vara högre än Dogecoin och högre än Solana. Men den gör ingenting. Liksom. Den faciliterar inte liksom någon säkerhet för något. Alltså Bitcoin och Ethereum och alla de här mynten, de är inte bara mynt, utan de säkrar ju också upp en hel blockkedja själva. Den här mynten säkrar inte upp någon blockkedja, den gör ingenting. Det är bara det här liksom spelet. Så det här myntet är väl det mest suspekta.
Bra, Erik. Alltså, så det ska man ju passa sig för då. Men frågan handlade ju inte om topp 200.
Nej. Alltså det är ju så att 8 blir... i omsättning. Eller 8 i market cap value är det. Men det listas som 201 för att det har en låg handelsvolym.
Aha, okej.
Okay. Så att det är det sjunde... Eller om Solana gick om nu kanske med sista veckan här. Men alltså det är liksom med 7-8 högst market cap.
Jag måste ändå säga Richard Hart som har startat det. Jag har festat med honom en del. Det är en kul kille. Han är extremt intelligent. Och jag träffade honom i någonstans i Europa, kommer ihåg. Men han sa det, I'm always been a Bitcoin maximalist. Now I want to be a shitcoin father. Liksom. Så att han är ganska uppenbart.
Jag skulle säga att det här är en sak som talar emot Hex generellt. Det är hur mycket han ser ut som en scam artist.
Ja, alltså, 100%.
Alltså, det finns ingen person som ser mindre trovärdig ut i hela världen än Richard Hart. Han går alltid runt med en lilla trollkarshatt också. Det är jävla konstigt.
Men det är väl tipset då till vår vän här från Vilhelmina. Om du ser, om vdn har trollkarshatt, ska du nog undvika att investera. Men skämt åsido.
Men som du var inne på, Mårten, man ska hålla sig till kanske topp 10-20. Man ska se sig för så att man inte liksom hetsar in i någonting. Om det är tidsbrist så ska man undvika det. Man ska söka på Google, sök på forum, gå in på Reddit, se vad som händer.
Jag tror också att det här bara det allmänna, typ, låter något för bra för att vara sant, så är det.
Ja,
typ, låter det som att om de skriver bort 100 miljoner dollar i Cardano, är det för bra för sant? Ja, det är det. Då är det inte så.
Liksom. Ja, skicka... i 0,2 så får du tillbaka 2. Ja, så där var det mycket i början.
På Dal om...
och fortfarande, men jag fick mycket sånt.
På Dal om Cardano så är det den andra coinen som Ekvall då varnar lite för.
Problemet med Cardano är ju att de har ju på att utveckla det här myntet i 6 år. Och nu då den 12 september så ska de nu, alltså efter 6 år sedan de började bygga på det här, så ska de nu lansera sina smarta kontrakt. Men de här smarta kontrakten som de lanserar är jättedåliga. De har inte ens basic liksom funktionalitet. Du kan inte bygga till exempel en decentraliserad börs på Cardano utan att behöva bygga massa externa delkomponenter eller hitta på envägar. Så att de som sitter och utvecklar börser på Cardano just nu, de vet inte hur man ska göra, för att själva arkitekturen av systemet är extremt begränsad. Snart så kommer folk nu se just hur begränsat den här plattformen är, och massa olika problem kommer dyka upp för de som vill skapa smarta kontrakt och använda smarta kontrakt. Och det har precis börjat hända nu, för att det finns ett så kallat public testnet där folk nu håller på och lägger upp de här applikationerna, och användare som försöker använda de applikationerna som de här decentraliserade börserna kör fast. Liksom. Just nu så är det bara en person som kan använda de här smarta kontrakten i taget i varje block. Allt det här kommer nu komma fram, hur dåligt det är. Och värderingen på det här projektet är ju $93 miljarder. Det är liksom mycket högre än andra smarta kontraktplattformar. Fast rent teknologiskt så är ju plattformen väldigt underlägsen de här andra.
Det här tycker jag är den grejen som är typ svårast att prata om med krypto generellt. Typ så här, jag känner att jag kan typ göra någon form av hyfsat vettig bedömning kring typ så här, vad är idén bakom Solana? Typ, kan man tänka på Bitcoin som guld? Alltså den typen av saker. Men när man är på typ så här, den tekniska arkitekturen, alltså koden, ettor och nollor, där är så här,
nej.
Jag tycker det är så jävla svårt att göra den bedömningen överlag. Och så här, Erik Wall säger att tekniken inte är på plats. Vi får väl se 12 september liksom.
Men jag tycker, som vi var inne på tidigare, all ny teknik antingen är övervärderad eller undervärderad. Man kan tycka att Cardano är övervärderat, men blir det en del av framtidens infrastruktur så skulle jag väl påstå att det är undervärderat. Och eventuellt så har värderingen av Cardano frontrunnat, det vill säga att man har prisat in vad det eventuellt kan göra. Men så är det väl alltid med förhoppningsbolag och förhoppningsteknologier. Men så, ja.
Jag vet, för egen del äger jag en del Cardano, och jag är lite nojig inför 12 september, alltså nu på söndag, därför att jag tror att det kan gå två håll. Det kan bli så att det blir en flopp, att de skjuter på det, att det tekniska inte funkar och att de inte levererar, och då kommer den ju sjunka som en sten. Det är jag rätt säker på. Men den kan också sticka åt andra hållet. Så det känns lite lotteri, och då ska man väl egentligen inte vara inne i det. Sen hoppas jag, för de har ju, tycker jag, flera fina värderingar i Cardano och om tredje världen och annat. Så att vi får väl se. Jag hade inte sagt, om man ska prata så här, vi ska inte ge några finansiella råd, men jag hade nog hållit mig borta. Om vi pratar scam för att knyta upp säcken, har du någon erfarenhet själv och åkt på något, Wahid?
Ja, men det har jag. Absolut. Jag låg på en strand i Italien och det var en kille som försökte fisha mig. Det vill säga, han utgav sig för att vara en support från Binance. Och extremt sofistikerad. De har tagit över min mailadress och allt där till. Så att absolut. De bad mig att signera med min authenticator key och så vidare. Men där någonstans var det så här, nu känns det här inte rimligt liksom. Men absolut, jag blev utsatt.
Jag har ju varit med om en ordentlig scam. En så kallad pump and dump som jag inte visste vad det var när jag började med krypto. Jag var med i en telegramgrupp där de gick ut och sa till alla de här medlemmarna att vi kommer på ett givet klockslag, säg 23.00, kommer vi berätta vilken coin det är vi kommer pumpa. Och det funkar så att vi kommer pumpa upp den till ett jättehögt pris för att vi är så många som går in och köper samtidigt, och sen säljer ni och kommer tjäna 10x på det här. Varpå jag dunkar in en del pengar, och på givet klockslag köper jag, och alla köper, och den sticker under några sekunder och sen faller den bara. Alltså det bara smäller. Det går så fort ner. Och Och jag lyckades sälja ganska snabbt, för jag fattade att det här ser inte bra ut. Men jag förlorade ändå några tusen dollar på det. Men det jag förstod i efterhand var ju att de som hade initierat det här satt såklart på coinsen själva och bara väntade på att den skulle sticka upp genom att vi idioter köpte. Och sen så sålde de av till massiv vinst och alla vi andra förlorade pengar. Så att håller borta från pump and dump på Telegram och överallt.
Du hade inga moraliska liksom dubier kring att vara med i det här till att börja med?
Nej, jag ville bli rik.
Hej Mårten och Gunnar. Tack för en riktigt bra podd. Daniel heter jag och ringer från Boden. Min fråga är som följer. Jag inbillar mig att de som upptäckt krypto sent som mig och som kommer upptäcka krypto framöver, och framförallt vi som bor i västvärlden, är helt andra personer än de som startade krypto-communityn. På det sättet att man inte värdesätter anonymitet. Att man snarare vill se mindre anonymitet och mer reglering av kryptovalutor. Så som bitcoin. För jag inbillar mig att det på det sättet är snabba sättet att nå mass adoption. För den vanligaste invändningen jag hör bland kryptoskeptiker är ju: när hör du bitcoin? Det är ju bara för knarkhandlare och kriminella. Och finns ju inget konsumentskydd överhuvudtaget. Så vad tror ni om möjligheten för den utvecklingen framöver, att om det blir mer reglerat och mindre anonymiserat, så blir i så fall bitcoin helt annat djur i framtiden? Eller är det ens möjligt att ändra kurs åt det hållet, eller bryter det för mycket mot grundkonceptet med bitcoin? Det vill säga spårbarhet i blockkedjan men ändå anonymitet. Tack!
Vilken otroligt bra fråga.
Jag tycker det är en...
Kanske den bästa frågan vi har fått.
Ja. Mm. Jag tycker att det är en otrolig fråga, för att det handlar ju liksom då om själva grundpremissen. Är det så att grundpremissen för krypto skrämmer bort folk från att använda krypto? Jag tror spontant ja, vad känner du?
Ja, men också att institutioner och andra som nu går in, alltså, oavsett om de heter Tesla eller om de kommer heta Apple och så vidare, som då gör att det blir mer kommersiellt, och i och med ju fler som går in, det är större krav på att det inte ska vara anonymt, och det sker någon slags centralisering av det hela decentraliserade idén.
Precis. Bitcoin är ju inte direkt anonymt. Jag skulle säga att det är pseudo-anonymt. Allt är ju öppet och allting går att spåra.
På blockkedjor på, liksom.
Ja. Precis. Och idag, så det, jag skulle nog säga att det absolut vanligaste sättet folk idag tillskanskar sig bitcoin, det är genom att köpa det via en börs. Och då behöver man KYC, det vill säga man behöver visa upp pass och elräkning och allt vad det är för att få köpa det. Så på så vis så blir ju ditt bitcoin-konto eller din bitcoin-adress kopplad till en identitet, så du är inte anonym. Men för att svara på hans fråga, finns det en risk? I april i år så skedde den uppgraderingen av Bitcoin-nätverket. 2017 kom något som heter Segwit, som var en stor uppgradering, som var lite av en shitshow, allting var lite utmanande. Nu i 2021 i april så implementerar man något som heter Taproot. Men den här Taproot-uppdateringen, med risk för att bli för liksom tekniskt eller för nitty-gritty, den stora grejen man pratar om, det är att det ska vara skalbarheten kring bitcoin. Men den trojanska hästen är också anonymitet, skulle jag säga.
Alltså, jag skulle säga så här, om man pratar mass adoption i hela den grejen, alltså typ så här, jag tror att om man ska vara jätteärlig, så tror jag att de flesta som är inne i bitcoin idag är det av rent typ spekulativa skäl, alltså de flesta som är inne i krypto generellt, och att de som driver på och faktiskt skriver koderna och liksom håller på att göra utvecklingen, de är ju inne i det av någon slags teknikanvändningsskäl väldigt ofta. De är typ imponerade av tekniken, tycker det är kul att skapa de här produkterna och hela den grejen.
Men om, eller vill göra världen till en bättre plats.
Ja, precis. Men liksom så här, vettiga, normala typ anledningar att skapa någonting överhuvudtaget, liksom. Medan folk som faktiskt äger bitcoin gör det för att de vill tjäna pengar liksom. Men om man ska faktiskt kunna nå någon slags adoption där det handlar om att faktiskt använda det här, då tror jag verkligen att det är ett jättehinder, den typen av så här väldigt fundamentala grejer som finns i bitcoin och andra kryptovalutor idag, som handlar om liksom, alltså så här, att du måste typ ha en 5 minuters monolog för att förklara hur en valuta funkar. Att du inte fattar på en sekund när du använder någonting så här, ah, det här är objektivt bättre än det som jag använder idag, utan att du måste ha typ den långa utläggningen. Det tror jag är ett jättehinder för att nå mass adoption.
Men är inte det bara Sverige då? Därför att, som precis som Wahid var inne på, att vi redan har ett förtroende för våra banker och vi har Swish och massa annat, men så ser det inte ut i till exempel El Salvador, Argentina eller liksom Nigeria.
Nej,
och så ser inte, alltså jag skulle säga att den som använder krypto idag och på en sekund fattar att det här är objektivt bättre än någon annan typ av pengar som vi använder idag. Mm. Den personen är liksom någon slags tekniskt megageni som fattar det på en sekund. Mm. Alltså 99,999% av alla som använder krypto fattar så här, det här är ju rätt krångligt just nu. Mm. Det måste bli så pass mycket lättare, och jag tror att man nog kommer vara tvungen att offra någon av de här grundvärderingarna som frågeställaren kom med på någon slags altare av mass adoption.
Hej, Tommy från Stockholm här. Tack för grym podd. Hur ska man tänka kring det här med staking? Om jag har tillräckligt mycket av en krypto, bör jag då staka den? Vad är upp- och nedsidan? Tack så mycket.
Ja, alltså staking, jag tror att de flesta vet väl vad staking är. Det är att man låser upp på ett eller annat sätt sin kryptovaluta i ett proof of stake-nätverk för att vara med och antingen bidra till säkerheten eller i vissa fall bara få coins av det coinet. Fördelen är väl att om man tror på valutan så... och man tror på att den eventuellt kommer bevara sitt värde eller whatever, så finns det väl en anledning att stake, för då kan man få mer av den valutan. Om man inte tror på den och man är inne på en trade, jag vet att i vissa protokoll, om vi kollar på Binance Coin, BNB, den stakingperioden är 7 dagar. Då kan du inte röra dina coin på 7 dagar. Så att om du då kommer som en krasch som igår och du känner så här, oj, det här hade jag velat sälja, jag hade inte velat sitta kvar, då kan du inte sälja. Så det är väl kanske nedsidan.
Det här... var ungefär så mycket som vi orkar med idag. jag måste dricka vatten och få frisk luft.
Nej, jag är superimpad att du orkar svara på de här frågorna, Wahid. Tusen tack som
frågorna
vanligt.
Frågorna blir ju också... vi gillar ju enkla frågor också.
Ja,
men det blir, man märker att lyssnarna...
Ja, verkligen. Lyssnarna blir mer och mer pålästa. Första gången handlar det om vad är bitcoin?
Man får verkligen fråga vad är bitcoin för någonting också. Absolut. Vi kommer svara på det också.
Det var mycket vad skillnaden på certifikat och riktiga coins i början. Nu
de kallar oss certifikat.
Ja, men det är bra, ni håller oss på tårna och det älskar vi er för. Det här var då, de kallar oss krypto med oss som har suttit här idag, vilket har varit mig som heter Mårten Andersson och vid min vänstra sida Gunnar Harjus,
ja,
ekonomikonorist, och på min högra sida då oraklet, vår expert Wahid Toosi. Vad ska ni göra härnäst när vi säger hejdå?
Klippar här och försöka få ut det så fort som möjligt typ.
Ja, ja. Och du?
Tandläkaren.
Yes. Trevligt.
Tack.
Sälja av lite krypto innan du kommer dit.
Jag var hos tandläkaren häromdagen. Det var ingen rolig upplevelse. Jag satt med den där stolen och han tittade på mig och så sa han, du röker du? Sa han. Då sa jag, ja det gör jag, sa jag. Han bara, jag ser det. Skulle du kunna fimpa så jag kommer åt med borren? Mars 2020 var det senaste jag uppträdde i stort sett. Så bear with me.
Råkomedy.se
om ni vill höra den typen av skämt och ännu tråkigare. Hörrni, puss och kram. Vi hörs om ni vill nästa torsdag. Hej!
Hej då!